Det fanns ingen anledning att de andra skulle veta om den. Vissa av fångarna hade hon aldrig träffat, men hon trodde att listan var en tämligen god sammanställning av de svagheter som Shirley efterlyste för de flesta kvinnor. Livet skulle bli åtskilligt svårare för de svartklädda kvinnorna, och förhoppningsvis skulle hon få stor hjälp i sina egna bemödanden. Precis utanför tältet satt två stora, kraftigt byggda ejlmän, båda med en axelbredd på gott och väl ett yxskaft. De var uppenbarligen uppslukade av en snörlek, men när hon tittade ut hade de genast vänt blicken mot henne. Coram hade, trots sin väldiga kroppshydda, genast rest sig mjukt och smidigt som en orm som ringlar ut sig, medan Mendon bara tagit sig tid att stoppa undan snöret innan han följde den andres exempel. Om hon hade stått upp skulle hon nätt och jämnt ha nått dem till bröstet, fast hon skulle förstås ha kunnat vända upp och ner på dem och ge dem smisk på stjärten, om hon vågat. Det hade hänt att hon kände sig frestad. De var de ledsagare hon blivit tilldelad, hennes skydd mot missförstånd i lägret, och utan tvivel rapporterade de allt hon sa eller gjorde. I vissa avseenden skulle hon ha föredragit att ha Thomas med sig, men bara i vissa. Att ha hemligheter för sin väktare var betydligt svårare än att ha det för främlingar. Vill du vara snäll och säga till Colinda att jag är färdig med Turana Norrill, sa hon till Coram, och be henne att skicka Catherine Arruddin till mig. Hon ville ta sig an de systrar som saknade väktare först. Med en kort, stum nick vände han på klacken och löpte iväg. Hövlighet, ingenting som stod högt i kurs hos dessa ejlmän. Men den slog sig ner på huk och betraktade henne med sina överraskande blå ögon. En av dem stannade alltid hos henne, oavsett vad hon sa. Runt pannan hade männen en tygremsa med Eisedenas gamla symbol i vitt och svart. Liksom spjutjungfrurna och de andra männen som bar tecknet tycktes han vänta på att hon skulle begå ett misstag. Nåväl, de var inte de första som gjort det och inte på långa vägar de farligaste. Det hade gått 71 år sedan hon senast begick ett allvarligt misstag. Hon gav männen ett avsiktligt vagt leende och började dra sig tillbaka in i tältet när hon plötsligt fick syn på någonting som fick henne att stanna tvärt som om hon frusit fast. Om ejlmannen hade försökt skära halsen av henne just då var det inte ens säkert att hon skulle ha märkt det. Inte långt från tältöppningen låg 9 eller 10 kvinnor på knä i en rad och arbetade med enkla stenkvarnar av samma slag som man kunde se på avsides belägna bondgårdar. Andra kvinnor kom med spannmål i korgar och bar bort det grova mjölet. De 9 eller 10 knäböjande kvinnorna bar mörka kjolar och ljusa blusar samt hopvikta huvuddukar som höll undan håret från ansiktet. En av dem var märkbart kortare än de andra. Den enda vars hår inte nådde åtminstone ner till midjan och bar inte ett enda hals eller armband. Hon tittade upp och harmen i hennes skära, solsvedda ansikte djupnade när hon mötte Varins blick. Det varade dock bara ett ögonblick. Sen skyndade hon sig att återgå till sin uppgift. Varin drog sig tillbaka in i tältet med en kväljande känsla i magen. Irgain tillhörde gröna Aja, eller hade snarare gjort det tills Rand Althor hade släckt henne. Om man var avskärmad blev bandet till ens väktare vagt och suddigt. Men att bli släckt högg av det lika snabbt och oåterkalleligt som döden själv. En av Irgains båda väktare hade tydligen fallit död ned av blotta chocken, medan den andra hade stupat under sina ansträngningar att döda 1000 ejlkrigare utan något försök att fly. Släckt. Varin la händerna mot mellangärdet. Hon tänkte inte kasta upp. Hon hade sett värre saker än en släkt kvinna. Mycket värre. Det finns inget hopp, eller hur? Muttrade Turana med grötig röst. Hon grät tyst medan hon stirrade ner i silverbägaren mellan sina skälvande händer som på någonting avlägset, fasansfullt. Inget hopp. Det finns alltid en väg om man bara söker efter den, sa Varin, medan hon frånvarande gav kvinnan en klapp på axeln. Man måste alltid söka. Hennes tankar skenade iväg. Ingen av dem i närheten av Turana. Att Irgain blivit släckt fick Varin att känna sig som om hon hade magen full av härsket flott. Det skulle ljuset veta. Men varför i hela friden låg kvinnan där och malde säd och i ejlkläder? Hade hon blivit tillsagd att arbeta där bara för att Varin skulle se henne? Det var en befängd fråga. Även med en Taveren så stark som Rand Althor, bara några milsteg bort, fanns det en gräns för hur många sammanträffanden hon kunde acceptera. Det var bara det att ett litet misstag ibland kunde visa sig lika fatalt som ett stort. Hur länge skulle hon hålla ut om Shirley satte sig i sinnet att knäcka henne? Smärtsamt kort tid, misstänkte hon. I vissa avseenden var Shirley minst lika hård som någon annan hon någonsin träffat. Och hon kunde inte säga någonting som skulle hindra det. Men den dagen, den sorgen. Det tjänade ingenting till att ta ut olyckan i förskott. Hon knäböjde bredvid Turana och gjorde ett försök att trösta henne, men utan någon större inlevelse. De lugnande orden lät precis lika tomma i hennes egna öron som i den andra kvinnans, att döma av hennes uppgivna blick. Ingenting kunde förändra Turanas situation utom Turana själv, och det var någonting som måste komma inifrån. Den vita systern grät bara än bittrare och tårarna rann ut efter hennes kinder. När de båda visa kom in tillsammans med ett par unga ejlmän som inte kunde stå raka i tältet var det något av en lättnad, i varje fall för Varin. Hon reste sig upp och hälsade dem med en mjuk nigning, men ingen av dem ägnade henne något intresse. Davina var en grön, ögd kvinna med gulrött hår, medan Lusain hade grå ögon och mörkt hår som bara skimrade i rött i direkt solljus. Båda var huvudet och axlarna längre än hon, och bådas ansiktsuttryck vittnade om att de utförde en smutsig uppgift som de önskade att någon annan kunnat åta sig. Ingen del hade på egen hand tillräcklig styrka med kraften för att tryggt kunna skärma av Turana. Men de länkade sig samman som om de aldrig hade gjort annat än bildat cirklar. Trots att de stod en bit från varandra var det som om Shiders ljus kring den ena blandades med det kring den andra. Varin tvingade fram ett leende för att det inte skulle synas hur förbryllad hon var. Var hade de lärt sig detta? Hon kunde ha slagit vad om allt hon ägde, att de inte hade kunnat göra det för bara några dagar sedan. Sen gick allting snabbt och mjukt. När de hukande männen tog Turana i armarna och lyfte henne på fötter lät hon silverbägaren falla. Tom, vilket var tur för henne. Hon kämpade inte emot, vilket var lika så gott med tanke på att var och en av de båda männen kunde ha stoppat henne under ena armen och burit iväg med henne som en säck spannmål. Men mellan hennes läppar trängde en ordlös jämmer fram. Ejlmännen och de visa tog ingen notis om det. Davina var den som fokuserade cirkeln, tog över skölden från Varin som släppte urkällan helt. Ingen av dem litade tillräckligt på henne för att låta henne hålla Shider utan uppenbar anledning, vad hon än hade avlagt för eder. Ingen dera verkade lägga märke till det, men det skulle de säkerligen ha gjort om hon hållit kvar kraften. Männen släpade bort Turana, vars bara fötter hasade över mattorna som klädde tältgolvet, och de visa följde dem ut. Och så var det över. Hon hade gjort vad hon kunnat med Turana. Varin släppte ut ett långt andetag och sjönk tungt ner på en av de färggranna, tofsbrydda kuddarna. Bredvid henne på golvet stod en bricka i flätat guld. Hon hällde upp vatten ur en tändkanna i en av de udda silverbägarna och tog en djup klunk. Denna uppgift gjorde henne både trött och törstig. Det var flera timmar kvar till solen skulle gå ner, men ändå kändes det som om hon redan hade gått 20 milssteg med en tung kista på ryggen, i backig terräng. och ställde tillbaka bägaren på brickan och tog fram den lilla anteckningsboken med skinnpärmar som hon hade innanför skärpet. Det tog dem alltid en stund att hämta dem hon frågade efter. Det skulle inte skada att få några minuter för att konsultera anteckningarna och skriva ner några nya. Fångarna fanns det ingen anledning att skriva någonting om, men däremot kunde Cadjoan Meleandrins plötsliga uppdykande 3 dagar tidigare vara värt att fundera över. Vad var Cadjoan ute efter egentligen? Kvinnans följeslagare kunde man lämna därhän, men Cadjoan själv var en levande legend. Till och med de mest trovärdiga delarna av denna legend visade att hon var synnerligen farlig. Farlig och oförutsägbar. Varin tog fram en penna ur det lilla träetuiet med skrivdon som hon alltid bar med sig och grep efter det igenkorkade bläckhornet som satt i sin hylsa vid hennes skärp. I samma stund steg en annan av dem visa in i tältet. Varin for upp så hastigt att hon tappade anteckningsboken. Aaron kunde inte leda kraften överhuvudtaget, men trots det neg Varin betydligt djupare för henne än hon hade gjort för Daviena och Lushane. När hon var längst ner i nigningen släppte hon kjolarna för att sträcka sig efter boken, men Aarons fingrar nådde den först. Varin rätade på sig och såg lugnt på medan den andra kvinnan bläddrade bland sidorna. Himmelsblå ögon mötte hennes blick. En vinterhimmelsblå ton. En del söta små teckningar och en hel del om växter och blommor, sa Aaron med kylig ton. Jag ser ingenting här som har någonting att göra med frågorna som du fick i uppdrag att ställa. Hon stötte snarare än räckte boken mot Varin. Tack, Visa, sa Varin ödmjukt och stoppade tillbaka boken till tryggheten innanför skärpet. För säkerhets skull neg hon till och med igen, precis lika djupt som första gången. Jag har för vana att anteckna vad jag ser. En dag skulle hon bli tvungen att skriva ut de chiffrerade texter som fanns i hennes anteckningsböcker. I sina rum ovanför biblioteket i Vita tornet hade hon flera kistor och skåp fyllda med anteckningar som samlats ihop under årens lopp. En dag skulle hon få göra det, men inte än på ett tag, hoppades hon. Vad beträffar fångarna så har hittills alla sagt i stort sett samma sak, om än med olika ord. Kar Akarn skulle vara inhyst i tornet fram till sista striden. De övergrepp han utsattes för tog sin början på grund av ett flyktförsök. Men det vet ni naturligtvis redan. Ni behöver dock inte vara oroliga. Jag är helt övertygad om att jag kommer att få veta mer. Alltihop var sant, även om det inte var hela sanningen. Hon hade sett allt för många systrar dö för att vilja ta risken att sända ännu fler i graven utan att ha synnerligen goda skäl. Svårigheten var att avgöra vad som kunde få någonting sådant till följd. Det sätt på vilket Althor blivit bortförd av en delegation som utgett sig för att ha kommit för att förhandla med honom fyllde Eil med en vrede som gränsade till mordlust, medan det som hon kallat för övergrepp, så vitt hon kunde avgöra, knappt ens gjorde dem arga. Det hördes ett lågt rassel från armringarna i guld och elfenben när Aaron drog sin mörka sjal till rätta. Hon blickade ner på Varin som om hon försökte läsa hennes tankar. Aaron verkade ha en hög ställning bland de visa, och även om Varin vid ett par tillfällen sett hennes brunbrända kinder fåras av ett leende som var både varmt och glatt, hade hon aldrig sett detta leende riktas mot en Aes Sedai. Vi hade aldrig väntat oss att det skulle bli ni som svek, var vad hon sagt till Varin i en något dunkelt uttalande. Fortsättningen hade emellertid varit så klar och tydlig som man kunde önska sig. Aes Sedai har ingen heder. Ger du mig minsta lilla ynkliga skäl att fatta misstankar ska jag egenhändigt piska dig tills du inte kan stå på benen. Gör du det igen lämnar jag dig bunden vid en påle åt gamarna och myrorna. Varin mötte blinkande hennes blick och försökte ge ett öppet och ärligt intryck. Och ödmjukt, det fick hon verkligen inte glömma, foglig och medgörlig. Hon kände ingen rädsla. Hon hade mött hårdare blickar än denna i sin dag från kvinnor och män som inte ens haft Aarons högst obetydliga skrupler inför att ända hennes liv. Men det hade krävt stor möda att få uppdraget att fråga ut fångarna. Hon kunde inte kosta på sig att öda bort allt sammans nu. Om bara dessa Ale haft mer lättlästa ansikten. Plötsligt blev hon varsa att de inte längre var ensamma i tältet. Två linblonda spjutjungfrur hade kommit in i sällskap med en kvinna i svart, en hand kortare än någon av dem. De höll henne i ett grepp som delvis hjälpte henne att stå upprätt. Vid sidan av dem stod Chelin, en smal, rödhårig kvinna vars min var bister innanför Shaidars sken och skärmade av fången i den svarta kaftanen. Systerns hår hängde i krusiga, svettdrypande lockar mot axlarna och i testar som klistrade sig mot ansiktet. Detta var så lortigt att Varin först inte kände igen henne. Tämligen höga kindben, en näsa med bara antydan till krökning, bruna, aningen sneda ögon. Beldane. Beldane Nyram. Som novis hade flickan deltagit i en del av Varins lektioner. Om jag får fråga, sa hon plötsligt. Varför har ni fört hit henne? Jag bad om en annan. Beldane hade ingen väktare trots att hon tillhörde gröna Aja. Hon hade fått sin sjal för bara 3 år sedan och de gröna brukade vara särskilt petiga med sin första. Men om de började komma med systrarna efter eget val kunde nästa ha 2 väktare eller 3. Varin trodde att hon skulle orka med 2 systrar till idag, men bara under förutsättning att ingen av dem hade någon väktare. Och hon betvivlade att hon skulle ges tillfälle att försöka igen med någon av dem om hon misslyckades den här gången. Catherine Alruddin rymde i natt, nästan spottade Chelin fram och Varin flämtade till. Lät ni henne rymma, utbrast hon utan att tänka. Tröttheten var ingen ursäkt, men orden bara for ur henne innan hon hann hejda sig. Hur kunde ni vara så dumma? Hon är röd och varken feg eller svag med kraften. Kar Akarn kan vara i fara. Varför fick vi inte veta detta när det skedde? Det upptäcktes inte förrän i morse, morrade en av jungfrurna. Hennes ögon kunde ha varit ett par polerade safirer. En av de visa och 2 Cordarey blev förgiftade. Och den Guy Shine som gett dem den förgiftade drycken hittades med halsen avskuren. Aaron såg kyligt på spjutjungfrun med ett höjt ögonbryn. Talade hon med dig, Karahun? Båda jungfrurna fick plötsligt fullt sjå med att hålla Beldane på fötter. Aaron kastade bara en helt kort blick på Chelin, men den rödhåriga visa sänkte blicken. Sen var det Varins tur. Din omtanke om Rand Althor gör dig heder, sa Aaron motvilligt. Han kommer att vaktas. Mer behöver du inte veta, eller ens så mycket. Men blev hennes ton hårdare. Men lärlingar tilltalar inte visa med den tonen, Varin Methwin, ej se det. De sista 2 orden nästan fräste hon fram. Varin höll tillbaka en suck och i det närmaste föll ned i ännu en djup nigning, medan en del av henne önskade att hon varit lika slank som när hon först kom till Vita tornet. Hon var helt enkelt inte skapt för allt detta bugande och knixande. Förlåt mig, visa, sa hon undergivet. Rymt. Omständigheterna gjorde situationen fullständigt klar, om inte för Ale-kvinnorna så i varje fall för henne. Oron måste ha fördunklat mitt förnuft. Det var synd att hon inte kunde se till att Catherine råkade ut för en olycka med dödlig utgång. Jag ska göra mitt bästa för att inte glömma mig i framtiden. Aaron visade inte minsta tecken på huruvida hon godtog ursäkten. Får jag överta skölden, visa? Aaron nickade utan att titta på Chelin, så Varin omfamnade snabbt urkällan och tog upp skölden kring Beldane samtidigt som Chelin släppte den. Det upphörde aldrig att förvåna henne att kvinnor som inte kunde leda kraften med sån självklarhet kunde befalla över andra som ägde förmågan. Chielin behärskade kraften med nästan samma styrka som Varin, men likväl betraktade hon Eirlin precis lika vaksamt och försiktigt som spjutjungfrorna. Och när de senare efter en gest från Aeron skyndade ut från tältet och lämnade Beldane på ostadiga ben var Chielin bara steget efter. Aeron gick däremot inte, inte med en gång. Du säger ingenting om Catherine Al-Ruddin till Kar Akarn, sa hon. Han har tillräckligt mycket att tänka på utan att behöva oroa sig över struntsaker. Jag ska inte säga någonting till honom om henne, skyndade sig Varin att intyga. Struntsaker. En röd syster med Catherines styrka var inte någon struntsak. Kanske värd en anteckning däremot. Hon behövde fundera på saken. Håll tungan i styr, Varin Mathwin, om du inte vill använda den till att tjuta och skrika. Det fanns just ingenting att svara på det, så Varin koncentrerade sig på att vara foglig och ödmjuk, vilket hon underströk med ännu en nigning. Hennes knän ville snart både tjuta och skrika. När Aeron äntligen gått unnade sig Varin en lättad suck. Hon hade varit rädd att den visa tänkte stanna kvar. Att få tillstånd att vara ensam med fångarna hade varit nästan lika ansträngande som att få Sorrelly och Amys att besluta att de måste frågas ut. Och det av någon som var väl förtrogen med Vita tornet. Om de någonsin fick veta att de blivit ledda till detta beslut. Återigen den dagen, den sorgen. Hon började få en stor samling sorger att handskas med en annan dag. Det finns vatten så att det räcker åtminstone till att tvätta händerna och ansiktet, sa hon mild till Beldane. Och om du vill kan jag hela dig. Alla systrar hon hade frågat ut hittills hade haft åtminstone ett par märken efter spöet. Eil slog inte sina fångar annat än om de spillde vatten eller tövade med sina uppgifter. Även de mest högdragna, trotsiga yttranden möttes endast med ett hånfullt skratt om ens det. Men däremot vallade de runt de svartklädda kvinnorna som djur, gav dem en snärt med spöet som signal för att gå, vända eller stanna, och en hårdare snärt om de inte lydde tillräckligt snabbt. Om Varin helade dem gick det andra dessutom lättare. Smutsig, svettig och vajande som ett vasstrå för vinden krökte Beldane läpparna i en bitter grimas. Hellre förblöder jag än blir helad av dig, spottade hon fram. Jag borde kanske ha väntat mig att få se dig kräla i stoftet för dessa vildbrukare, dessa vildar. Men aldrig hade jag trott att du skulle sänka dig till att avslöja tornets hemligheter. Det är likvärdigt med förräderi, Varin, likvärdigt med uppror. Hon lät höra en föraktfull grymtning. Om du inte ryggade för det förmodar jag att du inte drar dig för någonting. Vad mer har du och de andra lärt om förutom att länka sig? Varin smackade irriterat med tungspetsen och brydde sig inte om att förklara för den unga kvinnan att hon hade fel. Hon hade ont i nacken efter att ha stått och tittat upp på Eil-ansikten. Till och med Beldane var för den delen en handsbredd längre än hon. Knäna värkte efter allt nigande och alldeles för många kvinnor som borde ha vetat bättre hade gjort henne till måltavla för sitt blinda förakt och sin befängda stolthet idag. Vem borde veta bättre än en annan HD att en syster måste ha flera olika ansikten att visa upp för världen? Man kunde inte alltid få folk dit man ville genom att injaga respekt i dem eller använda oförtäckt maktspråk. Dessutom var det långt bättre att uppträda som en novis än att bli straffad som en. Särskilt när det enda man vann på det senare var smärta och förutmjukelse. Till och med Kiruna måste inse det så småningom. Sätt dig innan du trillar omkull, sa hon och följde själv sitt eget råd. Låt mig gissa vad du har ägnat dagen åt. Grävt en grop, att döma av all smutsen, med bara händerna. Eller lät om dig använda en sked. När de bestämmer sig för att den är klar får du fylla igen den igen. Låt mig se nu. Varenda bit av det som jag ser är lortig, men kaftanen är ren. Jag förmodar att du fick gräva utan en tråd på kroppen. Är du säker på att du inte vill bli helad? Solbränna kan vara smärtsamt. Hon fyllde en ny bägare med vatten och förde den genom tältet med ett flöde av luft tills den svävade framför Beldane. Du måste vara helt uttorkad i halsen. Den unga gröna systern stirrade ostadigt på bägaren ett ögonblick. Men sen gav hennes ben vika och hon dråsade ner på en kudde med ett bittert skratt. De vattnar mig regelbundet. Hon skrattade igen, men Varin förstod inte var i det lustiga låg. Så mycket jag vill, så länge jag bara sväljer alltihop. Hon betraktade Varin ilsket och fortsatte med spänd röst. Den där klänningen klär dig verkligen. Min brände dem, jag fick se på. De stal allting, utom det här. Hon pekade på ormringen som hon hade på vänsterhandens pekfinger där dess guld glimmade genom smutsen. Jag förmodar att de inte förmådde uppbåda tillräckligt mycket fräckhet för det. Jag vet vad de försöker göra, Varin, och det kommer inte att fungera. Inte med mig, inte med någon av oss. Hon var fortfarande på sin vakt. Varin ställde ner bägaren på den blomstermönstrade mattan bredvid Beldane, lyfte sin egen och läppjade på den innan hon tog till orda. Och, vad är det de försöker göra? Den här gången var kvinnans skratt både skört och strävt. Knäcka oss, och det vet du mycket väl. Få oss att svära vår trohet till Rand Althor så som du har gjort. Åh, Varin, hur kunde du? Svära någon trohet, och än värre en man, honom. Även om du kunde förmå dig att göra uppror mot en ärmelintronande, mot Vita tornet. På henne lät det som om de båda i princip var samma sak. Hur kunde du göra det? Ett ögonblick undrade Varin om det hade varit bättre ifall kvinnorna som hölls fångna i Ale-lägret istället hade råkat ut för hennes eget öde. Att fångas upp som en träflisa i den malström som Rand Althors taveren utgjorde. Hon hade dragits med av en ström som fått orden att forsa ur hennes mun innan de ens hunnit ta form i hennes huvud. Inte ord som hon aldrig skulle ha kunnat säga ändå. Det var inte så taveren verkade. Utan ord som hon kanske skulle ha sagt en gång på 1000 under samma förutsättningar. Kanske en gång på 10 000. Nej, hon och hennes medsystrar hade haft långa, heta diskussioner om huruvida de måste hålla en ed som svurits under sådana omständigheter. Och diskussionerna om hur den skulle hållas var fortfarande inte över. Det var mycket bättre som det var. Tankspritt fingrade hon på en hård liten sak inuti bältespåsen. En liten brosch, en genomskinlig sten snidad till formen av vad som såg ut att vara en lilja med för många kronblad. Hon hade den aldrig på sig, men i nästan 50 år hade hon alltid haft den inom räckhåll. Du är Datsang, Beldane. Det måste du ha hört. Hon behövde inte Beldanes avmätta nick. Det ingick i Ales lagar att tala om för den föraktade vad han eller hon var, som att förkunna en dom. Så mycket visste hon om också inte mycket mer. Dina kläder och allt annat som var brännbart hamnade i elden, därför att ingen Ale skulle gå med på att äga någonting som har tillhört en Datsang. Resten blev hugget i bitar eller sönderhamrat. Till och med de smycken du hade med dig och nedgrävt i en latringrop. Min häst, frågade Beldane oroligt. De dödade inte hästarna, men jag vet inte var din är. Förmodligen var det någon i staden som red på den, eller så hade någon av ashamanerna fått den. Att tala om det för Beldane skulle dock kunna göra mer skada än nytta. Varin hade ett minne av att hon var en av dessa unga kvinnor som hyste mycket djupa känslor för hästar. De låter dig behålla ringen som en påminnelse om vem du en gång var och för att öka din skam. Jag vet inte om de skulle låta dig svära mäster Althor trohet ens om du bad om det på dina bara knän. Det skulle nog krävas något ganska orimligt från dig, tror jag. Jag gör det inte. Aldrig. Orden hade emellertid en ihålig klang och Beldanes axlar slokade. Hon var skakad, men inte tillräckligt. Varin satte på sig ett varmt leende. En gång hade en man berättat för henne att hennes läppar påminde honom om hans kära mor. Hon hoppades att han inte hade ljugit om just det. Strax därpå hade han försökt sätta en dolk i sidan på henne. Hennes leende var det sista han sett i livet. Jag kan inte komma på någon anledning till att du skulle göra det. Nej, det du har att se fram emot är nog mer meningslöst slit. Det bringar skam över dig. Enormt mycket skam i deras ögon. Fast det är klart, om de förstår att du inte ser det så... Åh, kära någon, jag slår vad om att du inte tyckte om att behöva gräva en grop utan kläder på dig. Inte ens med spjutjungfrur som vakter. Men tänk dig att istället stå i ett tält fullt med män lika naken. Beldane ryckte till. Varin pladdrade på. Hon hade utvecklat pladdret till någonting av en gåva. De skulle förstås bara låta dig stå där. En dachshund får inte göra någon nytta överhuvudtaget om inte behovet är överväldigande. Och en ejlman skulle hellre famna ett ruttnande kadaver än... Nå, det är väl knappast någon behaglig tanke, eller hur? Hur som helst är det vad du har att se fram emot. Jag vet att du kommer att stå emot så länge du kan, även om jag inte vet vad det är du ska stå emot. De kommer inte att försöka pressa ur dig information eller göra något annat som folk brukar göra med fångar. Men de kommer inte att släppa dig heller, aldrig någonsin. Inte förrän de är säkra på att skammen trängt så djupt in att det inte finns någonting annat kvar av dig. Om det så tar resten av ditt liv. Beldane rörde ljudlöst på läpparna, men hon kunde lika gärna ha uttalat orden högt. Resten av mitt liv. Hon skruvade sig besvärat på kudden och gjorde en plågad grimas, antingen det nu berodde på solsveda, blåmärken eller helt enkelt värken efter det ovana kroppsarbetet. Vi kommer att bli räddade, sa hon till sist. Den här melintronande kommer inte att lämna oss. Vi kommer att bli räddade, eller så, vi kommer att bli räddade. Hon slet åt sig silverbägaren från golvet, böjde huvudet bakåt och tömde den i djupa klunkar. Höll fram den för att få mer. Varin lät tändkannan sväva bort till den unga kvinnan och ställde ner den så att Beldane kunde hälla upp själv. Eller så rymmer ni, sa Varin. Beldanes lortiga händer spratt till så att vattnet skvätte ur bägaren. Allvarligt talat, utsikten att kunna göra det är lika stora som till att bli räddade. Ni är omslutna av en hel här av ejlkrigare. Och tydligen kan Althor tillkalla ett par hundra av sina ashamaner när helst han önskar för att jaga rätt på er. Orden fick den andra kvinnan att rysa och det var nära att Varin följde hennes exempel. Det bekymret borde ha kvävts i sin linda. Nej, jag är rädd att du måste klara dig på egen hand på ett eller annat vis. Rätta dig efter sakernas faktiska tillstånd. Du är fullständigt ensam i det här. Jag vet att de inte låter dig tala med de andra. Fullständigt ensam, suckade hon. Beldane stirrade på henne med uppspärrade ögon, som om hon vore en röd huggorm. Du behöver inte göra det värre än det redan är. Låt mig hela dig. Hon inväntade nätt och jämnt kvinnans ömkliga nick innan hon gick fram och ställde sig på knä bredvid henne och la händerna på hennes huvud. Den unga kvinnan var nästan så redo som hon kunde bli. Varin öppnade sig för att ta in mer av Shaidar och vävde helandets flöden. Den gröna systern flämtade till och genomfors av en skälvning. Den halvfulla bägaren föll från hennes händer och hennes ena arm flög ut och välte kannan. Nu var hon så redo som hon kunde bli. Under det ögonblick av förvirring som griper alla efter att man blivit helad, medan Beldane fortfarande blinkande försökte hitta tillbaka till sig själv, öppnade sig Varin ytterligare. Öppnade sig genom den blomformade angrelen som hon hade i bältespåsen. Det var inte någon särskilt kraftfull angrel, men tillräcklig. och för det hon skulle göra behövde hon varje uns av extra kraft som den kunde ge henne. De flöden hon började väva bar ingen likhet med de som användes för att hela. Väven dominerades helt av ande, men innehöll också vind och vatten, eld och jord, varav det sista innebar viss svårighet för henne. Till och med stråken av ande måste delas om och om igen och fogas in i ett mönster så invecklat att det kunde ha gjort den förnämsta mattvävare yr. Även om någon av de visa kom in nu skulle hon förhoppningsvis inte äga den sällsynta gåva som krävdes för att inse vad det var Varin höll på med. Hon skulle ändå få bekymmer, kanske smärtsamma sådana. Men allting var bättre än att de upptäckte vad hon egentligen gjorde. Vad? Sa Beldane sömnigt. Hennes ögon var halvslutna och huvudet skulle ha sjunkit ner mot bröstet om inte Varin hållit om det. Vad håller du? Vad är det som händer? Ingenting som kommer att skada dig, sa Varin lugnande. Kanske skulle kvinnan dö inom 1 år eller 10 som följd av det här, men väven i sig skulle inte skada henne. Jag lovar dig, det här är så säkert att man kan göra det med ett spädbarn. Fast det berodde förstås på vad man gjorde med det sedan. Hon måste lägga flödena på plats tråd för tråd, men det verkade snarare bli lättare om hon pratade än tvärtom. En alltför lång tystnad skulle dessutom kunna väcka misstankar om hennes båda ledsagare lyssnade utanför. Med jämna mellanrum kastade hon en hastig blick mot de nedhängande tältflikarna som täckte ingången. Hon ville ha vissa svar som hon inte hade någon avsikt att dela med sig av. Svar som de kvinnor hon frågade ut inte skulle ge henne godvilligt ens om de kände till dem. En av de mer obetydliga verkningarna av denna väv var att den lossade tungans band och öppnade sinnet minst lika effektivt som någon ört kunde göra och med snabb verkan. Hon sänkte rösten nästan till en viskning och fortsatte. Pojken Althor tycks tro att han har någon form av anhängare inne i Vita tornet, Beldane. Hemliga sådana naturligtvis, det måste de vara. Även om någon tryckte örat mot tältduken skulle det bara höras att de pratade, inte vad som sades. Berätta allt du vet om dem. Anhängare, mumlade Beldane och gjorde en ansats att rynka pannan. Hon rörde på sig, men utan styrka. Till honom? Bland systrarna? Det är omöjligt. Bortsett från dem av er som... Hur kunde ni göra det, Varin? Varför kämpade ni inte emot? Varin gjorde ett irriterat ljud med tungspetsen, inte på grund av den befängda idén att kämpa emot Taveran. Pojken verkade så övertygad. Varför? Hon fortsatte med lika låg röst som förut. Misstänker du ingen, Beldane? Hörde du inga rykten innan du lämnade Tarvalon? Inte en viskning, ingen som antydde att det fanns andra sätt att närma sig honom. Berätta. Ingen. Vem skulle kunna? Ingen skulle kunna. Kiruna, som jag beundrade så. Det fanns en sorgsen biton i Beldanes sömniga röst och ur hennes ögon sipprade tårar som gjorde ljusa spår i smutsen. Det var bara Varins händer som hindrade henne från att sjunka ihop. Varin fortsatte att lägga trådarna i sin väv på plats medan hon for med blicken mellan sitt arbete och tältfliken. Hon kände sig som om hon själv också snart skulle börja svettas. Sorrelay kanske skulle få för sig att hon behövde hjälp med utfrågningen. Kanske skulle hon rent av ha med sig någon av systrarna från palatset. Om någon syster skulle få nys om det här var risken för släckning ett högst påtagligt hot. Så ni skulle leverera honom till Elaida, renskrubbad och väluppfostrad, sa hon med något högre röst. De hade varit tysta för länge nu och Varin ville inte att de båda vakterna skulle rapportera att hon viskade med fångarna. Jag kunde inte opponera mig mot Galinas beslut. Hon förde befälet. enligt en ärmelintronandes befallning. Beldrain skruvade på sig igen, kraftlöst. Hennes röst var fortfarande dåsig, men fick nu en upprörd biton. Vi måste få honom att lyda. Vi var tvungna. Borde inte ha behandlat honom så strängt som att tortera honom. Fel. Varin fnös. Fel. Förödande var ett bättre ord. Nu betraktade mannen alla Aesir på nästan samma sätt som Aeron. Och om de hade lyckats med att föra honom till Tarvalon, en Tarveron som Rand Althor innanför Vita tornets murar. En tanke som borde få ett berg att darra. Vad det än hade lett till skulle förödande säkerligen ha varit ett alltför milt ord. För att undvika det hade det pris som betalats vid Dumais brunnar inte varit särskilt högt. Hon fortsatte ställa frågor med en röst som skulle höras tydligt av alla som eventuellt lyssnade utanför tältet. Ställde frågor vars svar hon redan visste och undvek de som var alltför farliga för att besvara. Hon ägnade föga uppmärksamhet åt vare sig de ord som kom ur hennes mun eller Beldrains svar. Huvudsakligen koncentrerade hon sig på de flöden hon vävde. Många handa ting hade fångat hennes intresse under årens lopp. Åtskilliga av dem inte helt godkända av tornet. Nästan alla vildbrukare som kom till Vita tornet för att gå i lära. Både riktiga vildbrukare som redan hade börjat lära sig leda kraften på egen hand och flickor som bara hade börjat vidröra urkällan eftersom deras medfödda gnista hade tänts. Vissa systrar såg ingen skillnad. Nästan alla dessa vildbrukare hade uppfunnit minst ett eget knep. Knep som nästan utan undantag hamnade inom två huvudgrupper. Ett sätt att tjuvlyssna på andras samtal eller ett sätt att få människor att göra som de ville. Den första gruppen brydde sig tornet inte mycket om. Till och med en vildbrukare som hade skaffat sig avsevärd kontroll över kraften på egen hand lärde sig raskt att så länge hon bar sin vita novisklänning fick hon inte så mycket som vidröra Shaidar utan övervakning från en syster eller någon av de antagna. Vilket högst betydligt begränsade möjligheterna att tjuvlyssna. Det andra knepet luktade däremot alldeles för mycket som den förbjudna tvångskraften. Och för det mesta handlade det bara om flickans far att ge henne grannlåt och klänningar som han egentligen inte ville köpa. Få mor att tycka om unga män som hon i vanliga fall skulle ha ogillat eller annat av samma slag. Men tornet utrotade sådana knep synnerligen effektivt. Många av de flickor och kvinnor som Varin talat med genom åren hade överhuvudtaget inte kunnat förmå sig att skapa väven i fråga igen, än mindre använda den. Och åtskilliga kunde inte ens minnas hur de gjort. Av små lappar och trasor av halvt bortglömda vävar hade Varin återskapat någonting som varit förbjudet i Vita tornet ända sedan grundandet. I början hade det bara rört sig om helt vanlig nyfikenhet från hennes sida. En nyfikenhet, tänkte hon bistert medan hon knöt sin väv kring Beldrain, som mer än en gång fått mig att trilla rakt ner i en kokande gryta. Det var först senare hon insett hur användbart det kunde vara. Jag förmodar att Elaida tänkte hålla honom nere i någon av de öppna cellerna, sa hon i samtalston. Cellerna med gallerväggar var avsedda för män som kunde leda kraften, men också för noviser och antagna som gjort sig skyldiga till grövre förbrytelser. Vildbrukare som utgett sig för att vara Aesir och alla andra som måste hållas både instängda och avskurna från urkällan. Knappast någon bekväm vistelseort för draken återfödd. Inget privatliv. Tror du att han är draken återfödd, Beldrain? Den här gången var hon tyst så att den andra kunde svara. Ja. Ordet var ett lågt, väsande andetag och Beldrain stirrade upp i Varins ansikte med stora, skrämda ögon. Ja, men han måste hållas i säkert förvar. Världen måste få vara trygg för honom. Intressant. Allihop hade sagt att världen måste hållas trygg för honom. Det intressanta var de som ansåg att han också måste skyddas. Vissa som hade sagt det hade förvånat henne. I Barrins ögon liknade den väv hon hade skapat mest en slumpartad härva av svagt skinande genomskinliga trådar som alla tovade ihop sig kring Beldanes huvud. Med fyra trådar av ande som stack fram ur härvan. Hon drog i två av dessa på motsatta sidor, varvid väven sjönk ihop en smula, drog sig samman till någonting som kunde börja likna ordning. Beldane spärrade upp ögonen och stirrade ut i luften. Med låg, stadig röst gav Varin henne en rad instruktioner. Egentligen var det snarast förslag, men hon formulerade dem som befallningar. Skälen till att lyda dem måste Beldane hitta i sig själv. Gjorde hon inte det skulle alltihop ha varit bortkastad möda. När Varin uttalade de sista orden drog hon samtidigt i de två andra trådarna av ande så att väven föll samman ytterligare. Den här gången drogs den dock ihop till någonting som tycktes vara ett perfekt mönster. Mer precis och mer invecklat än det mest utsökta spetsknyppleri. Och fullbordad, åtknuten med samma handling som fått den att börja krympa. Den här gången fortsatte den att sjunka in mot sitt eget centrum, in mot Beldanes huvud. De svagt skinande trådarna sjönk in i henne och försvann. Hennes ögon rullade upp så att bara ögonvitan syntes och hon började fäkta med skälvande lemmar. Varin höll henne så mjukt hon kunde, men trots det kastade Beldane med huvudet och hennes bara hälar trummade mot mattan. Snart skulle en mycket omsorgsfull mönstring vara enda sättet att uppdaga att någonting hade skett med henne och inte ens det skulle avslöja vilken sorts väv det var. Det hade Varin själv undersökt och om hon fick säga det själv så fanns det ingen som var bättre på att mönstra än hon. Naturligtvis handlade det inte om riktig tvångskraft så som den beskrevs i de gamla källorna. Väven var plågsamt omständig och långsam att skapa, hopsatt av ett otal fragment som den var, och därtill måste det alltså finnas ett inre skäl att lyda. Det var till avsevärd hjälp om föremålet för behandlingen var känslomässigt sårbart, men tillit var fullständigt nödvändigt. Om någon var misstänksam spelade det ingen roll om man tog dem med överraskning. Ett faktum som högst betydligt begränsade möjligheten att tillämpa det på män. Ytterst få män mötte en ICD utan misstankar. Även bortsett från sin misstro var män dessvärre mycket dåliga mottagare. Barin kunde inte begripa varför. De flesta av flickorna hade skapat sina vävar med sina fäder eller andra män i åtanke. Vilken stark personlighet som helst skulle kunna börja ifrågasätta sina egna handlingar eller rent av glömma dem, vilket skulle leda till en ny uppsättning problem. Men på det stora hela var män mycket mer benägna att göra det, mycket mer. Kanske var det misstänksamheten igen. En gång hade en man till och med kommit ihåg att hon skapat väven runt honom, trots att han glömt de instruktioner hon gett honom. Det hade då ställt till bekymmer så det räckte och blev över. En sån risk tänkte hon inte ta igen. Till sist avtog Beldanes konvulsioner och slutade så småningom helt. Hon lyfte en av sina lortiga händer till huvudet. Vad hände, sa hon, så tyst att det knappt hördes. Svimmade jag? En annan god verkan hos väven var att den gjorde folk glömska, vilket dock var föga överraskande. Far fick ju inte komma ihåg att man på något sätt hade förmått honom att köpa den där dyra klänningen. Det är ovanligt varmt, sa Varin och hjälpte henne att sätta sig upp igen. Jag har själv känt mig yr ett par gånger idag. Visserligen av trötthet, inte hettan. Att hantera så mycket cider var utmattande, särskilt när man redan hade gjort det fyra gånger samma dag. Anne Grealen mildrade inte efterverkningarna det minsta när man väl slutat använda den. Hon kunde själv ha behövt en stödjande hand. Jag tror att det räcker. Och om du svimmar kanske de låter dig göra någonting i skuggan. Utsikterna tycktes inte alls muntra upp Eldraine. Varin gned sig om korsryggen och stack ut huvudet genom tältöppningen. Corran avbröt sin snörlek igen. Ingenting talade för att de hade lyssnat, men hon skulle inte satsat sitt liv på det. Hon sa till dem att hon var färdig med Beldane och tillade, efter att ha funderat en kort stund, att hon behövde en ny kanna med vatten eftersom Beldane hade vält omkull den hon hade. Båda männens ansikten blev mörka under solbrännan. Den visa som kom för att hämta Beldane skulle få höra detta. Det skulle ge henne ytterligare lite hjälp att nå sitt beslut. Solen hade fortfarande en god bit kvar till horisonten, men värken i Varins rygg övertygade henne om att det var dags att sluta för dagen. Hon skulle orka med en syster till, men om hon gjorde det skulle det kännas i hela kroppen nästa morgon. Hennes blick föll på Irgaine, som nu var bland kvinnorna som bar korgarna till handkvarnarna. Varin undrade hur hennes liv skulle ha sett ut om hon inte varit så nyfiken. Till att börja med skulle hon ha gift sig med Eidwin och stannat i Bortre Merding istället för att bege sig till Vita tornet. För det andra skulle hon ha varit död för länge sedan, liksom de barn hon aldrig fått och barnbarnen med. Med en suck vände hon sig mot Coram igen. När Mandan kommer tillbaka, kan du gå och säga till Colinda att jag skulle vilja prata med Irgaine Fertamed? Hennes muskelverk imorgon skulle vara en liten gottgörelse för det lidande Beldane skulle drabbas av på grund av det utspillda vattnet. Men det var inte därför hon gjorde det. Inte heller berodde det egentligen på hennes nyfikenhet. Hon hade fortfarande en uppgift att utföra. På något sätt måste hon hålla unge Rand vid liv tills det var dags för honom att dö. Rummet kunde ha tillhört ett storslaget palats, förutom att det saknade både fönster och dörrar. Elden som brann på marmorhärden avgav ingen värme och lågorna förtärde inte vedträna. Mannen som satt vid ett bord med förgyllda ben, som i sin tur stod mitt på en sidenmatta med glänsande trådar av guld och silver invävda i mönstret, brydde sig inte om denna ålders grannlåt. Det behövdes för att ge ett imponerande intryck, det var allt. Fast egentligen behövde han ingenting annat än sin egen person för att fylla även den stoltaste med vördnad. Han kallade sig för Moridin. Säkert hade ingen någonsin haft större rätt att bära namnet döden. Då och då lät han tankspritt fingrarna glida över någon av de båda själsfällorna som hängde på varsin enkel sidentråd runt hans hals. När han vidrörde Khor Sovran pulserade dess blodröda kristall. Krusningar löpte över dess ändlösa djup likt hjärtslag. Det som egentligen upptog hans uppmärksamhet var spelet som låg framför honom på bordet. 33 röda och 33 gröna pjäser spridda över en spelplan på 13x13 rutor. En rekonstruktion av inledningen av ett berömt parti. Den viktigaste pjäsen, fiskaren, svartvit liksom brädet, väntade fortfarande på sin utgångspunkt mitt på brädet. Kära var ett invecklat spel, gammalt långt före kraftens krig. Kära Teshran Nori, och det spel som numera helt enkelt kallades sten. Vart och ett av dessa spel hade tillskyndare som menade att det innehöll alla livets subtiliteter. Men Moridin hade alltid föredragit Kära. Endast 9 personer fanns i livet som ens mindes det. Han hade varit en mästare på det. Betydligt mer intrikat än Cheran eller Nori. Första målet var att infånga fiskaren. Först därefter kunde spelet börja på allvar. En tjänare kom fram mot bordet. En slank, graciös yngling helt klädd i vitt med orimligt vackra drag. Med en bugning räckte han fram en silverbricka med en kristallbägare. Han log, men leendet nådde inte de svarta ögonen. Ögon mer livlösa än om de bara vore döda. De flesta skulle ha känt sig illa till mots om de blivit föremål för en sån blick. Mauridin tog bara bägaren och gav tjänaren tecken att gå. Vingårdarna i denna tid framställde en del helt utsökta årgångar. Han förde dock inte bägaren till läpparna. Det var fiskaren som höll fast hans blick, lockade honom. Flera av pjäserna kunde röra sig på olika sätt, men endast fiskarens rörelser förändrades efter var den stod. På en svart ruta kunde den göra ett starkt angrepp, men var långsam och sårbar. När två mästare spelade bytte fiskaren sida åtskilliga gånger under loppet av ett parti. Den grönröda målraden som omgav själva spelytan kunde hotas av alla pjäser. Men det var bara fiskaren som kunde gå ut på den. Inte för att han var trygg ens där. Fiskaren var aldrig säker. När man hade fångat fiskaren försökte man flytta honom till en ruta i ens egen färg på motståndarens sida av brädet. Det var det lättaste sättet att vinna, men inte det enda. När motståndaren hade fiskaren försökte man göra så att han inte fick något annat val än att flytta fiskaren till en ruta med ens egen färg. Det gick bra var som helst längs målraden. Att ha fiskaren kunde vara farligare än att inte ha honom. Sen fanns det förstås en tredje väg till seger i Chara, förutsatt att man tog in på den innan man lät sig stängas in. Gjorde man det övergick spelet alltid i en blodig batalj där segern inte nåddes förrän man helt utplånat fienden. En gång hade han försökt med det i ren desperation, men misslyckats. Ett smärtsamt misslyckande. Plötsligt sköt ursinnet upp i Mauridins huvud och svarta fläckar gled över hans ögon när han grep den sanna kraften. En hänförelse som passerat smärtgränsen dånade fram genom honom. Han slöt handen runt de båda själsfällorna och den sanna kraften slöts kring fiskaren, slet upp pjäsen i luften, en hårsmån från att krossa den till damm, krossa dammet till intet. Bägaren splittrades i hans hand. Hans grepp krossade nästan de bägge korsora. Sha svepte fram som en svart snöstorm över hans synfält, men det hindrade honom inte från att se. Fiskaren var alltid utformad som en man med en bindel för ögonen och ena handen tryckt mot sidan, där några blodsdroppar sipprade fram mellan fingrarna. Såväl anledningen till detta som källan till pjäsens namn hade gått förlorade i det förgångna dis. Ibland bekymrade detta honom, vredgade honom. Tanken på all den kunskap som kunde ha försvunnit allt eftersom hjulet vred sig. Kunskap som han behövde. Kunskap som rätteligen var hans. Hans. Sakta lät han fiskaren sjunka ner på spelbrädet igen. Sakta lossade han på greppet om själsfällorna. Han behövde inte förgöra dem, inte ännu. På ett ögonblick förbyttes hans ursinne i iskallt lugn. Blod och vin droppade från hans sönderskurna hand utan att han tog någon notis om det. Kanske härstammade fiskaren från någon dimmig rest av ett minne av Rand Alfour, skuggan av en skugga. Det spelade ingen roll. Han blev medveten om att han skrattade men gjorde inget försök att sluta. På spelbrädet stod fiskaren och väntade. Men i det större spelet flyttade sig Alfour redan efter hans önskningar. Och snart. Det var mycket svårt att förlora när man spelade på båda sidor. Mauridin skrattade så att tårarna rann ut efter hans kinder, men märkte det inte själv.